Men i verkligheten så finns det alltså över 40 olika system och över 350 blodgrupper.
I dagens avsnitt så går vi ner på djupet inom digital vård. Vi har gjort en gedigen undersökning inom ämnet och reder ut vilken roll den digitala vården har både i dagens och framförallt i framtidens vårdsystem. Och vi kommer också prata om blodtyper och varför det finns olika blodgrupper och hur det faktiskt kan påverka vårt hälsotillstånd. Jag har tänkt på en sak. När vi träffades innan podden så pratade vi lite om hälsan. Och jag inledde ju det här samtalet i podden med att fråga hur du mår. Sjukvården står ju faktiskt för 11% av BNP i Sverige. Och det är vår absolut största arbetsgivare och en viktig fråga i valet varje gång. Och vi har ju valår nästa år. Och ändå så är vårdsystemet någonting som är svårt för människor att förstå.
Ja, det är ju så. Det är mycket märkligt. Men det är till många delar föränderligt också. Så det är ett dilemma ibland att implementera det där för folk.
Och vi har ju gjort en undersökning som jag nämnt i flera poddar. Och då var svaren som har fått där, det här börjar jag bli lite förvånad själv också faktiskt. För det är så att nästan 30%, de har ingen aning om vilken vård man har rätt till. Och 46%, de vet inte hur finansieringen av vården funkar. Och hela 68% har ingen som helst aning vad det kommer kosta mig den dagen jag behöver söka vård. Hur kan det vara så?
Ja, men det är för företrädesvis unga personer som är friska och inte varit i kontakt och inte vill se, inte ser mörka moln. Och då bryr man sig inte.
Nej, och det här innebär att vi har ju ett stort jobb att framför oss, du och jag.
Ja, verkligen.
Så att det är väl lika bra att vi sätter tänderna i det här och kör igång, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Ja, härligt. Då, skott kommer. Första frågan. Vi ska prata blodgrupper.
Det är ju spännande och mer spännande blir det allt eftersom vi lär oss. Så att, och det har ju effekt på många olika faktorer. Det kan spela roll för sjukdomar och det kan spela roll för annat också. Så att det där är ett riktigt klurigt ämne att prata om.
Men då kanske vi ska börja med grunden då.
Ja.
Som är, då är jag lite nyfiken på liksom, hur många finns det? Och du nosade lite på det där hur det kan påverka oss. Men hur många blodgrupper finns det?
Ja, precis. Man tänker det är A och B och AB och noll och det systemet. Det är ju 4 stycken då som är det totala. Men i verkligheten så finns det alltså över 40 olika system och över 350 blodgrupper.
Oj.
Men vet man vad en blodgrupp, vad är det som är 350 stycken, vadå?
Nej, ingen aning.
Nej, och det är ytan på de röda blodkropparna som ser olika ut. De har, och det kallas för allergen, och det, ens A ser ut på ett sätt och B ser ut på ett annat sätt och noll ser inte ut alls. Och så har man antikroppar mot det här och då känner kroppen igen vad som är och vi har en sort. Men det som man inte känner till alltså är att det finns så väldigt många av mer okänd karaktär. Men den stora gruppen faller långt, långt över 90% faller inom AB0-systemet.
Men är det viktigt att ha koll på vad man har för blodgrupp tycker du?
Egentligen inte. Det behöver man inte ha, men det är ju intressant för mediciner och forskare och doktorer som jag tycker är kul. Men att ha tatuerat in en eller ha en bricka runt halsen eller sånt där, det är fullständigt meningslöst. Det tar vi ingen hänsyn till överhuvudtaget. Utan vi kommer att testa varje påse blod som du eventuellt får. Vi kommer att testa den specifikt mot dig och inte mot någon grupp eller sådär. Så att man behöver inte känna till sin egen
blod. Så att det görs alltid kontroll innan?
Alltid.
Men jag blir lite nyfiken för jag är 45 år och fick börja julas reda på vad vi hade för blodgrupp. Jag har aldrig tänkt på det.
Nej.
Av en händelse så såg jag på en journalanteckning.
Ja.
Och då, för jag opererade min blindtarm.
Mm.
Och då låg jag där i sjukhussängen och väntade på operation och läste på lite om blodgrupper. Och då snöade jag in lite på att i andra kulturer så är man inte ens inne på det här med horoskop. Utan då är blodgruppen som bestämmer vad det är för personlighet. Till exempel i Japan. Har du någon aning om det där?
Nej, det har jag inte. Det finns ännu inte visat någonting som helst att blodgrupperna så olikheter skulle påverka vår personlighet. Utan det här är ju på immunologisk molekylär basis, för att trassla till det lite. Men det här är ju, kroppen ska själv känna igen vissa olika strukturer helt enkelt. Och det är inte några man känner igen så att säga i hjärnan och beteenden och sånt. Det är någonting annat.
Men finns det vissa blodgrupper som är mer dominanta i vissa delar av världen? Oh, ja. Så skiljer det där sig? Eller är det så att något specifikt här uppe i Skandinavien eller till och med i Sverige?
Ja, det finns det vissa sådana udda, extremt ovanliga, som en på miljoner och sånt här. Det finns det i alla länder.
Mm.
Men vi har ju en lite större påverkan då, till exempel i central Sydamerika, då har alla noll bara. Därför att det visar sig att då har man en större resistens. Man har alltså ett skydd mot olika infektionssjukdomar, till exempel malaria då. Man kan hantera dem bättre. Och det har med hur blodkropparna klumpar ihop sig efter en infektion eller under en pågående infektion. Och de allvarliga sorterna, det finns fyra olika sorters malaria, och de allvarliga sorterna får massa mikroembolier, massa småproppar, och röda blodkropparna lägger sig som myntrullar och proppar igen. Mm-hmm. Det gör de mindre om du har blodgrupp 0 till exempel. Och genom årens lopp och genom hundratusentals år så får man ju ett selekterat urval. Så Amazonas ursprungsbefolkning har 100% noll, och i Sverige kanske någonstans runt 40.
Mm. Så jag råkar ju veta att jag är noll. Ja. Så då behöver inte jag släktforska och leta efter sydafrikanska rötter där.
Nej, det finns andra som har det också. Men ja. det där är ju svårt och det är ju känsligt. Det finns ju någon, alltså man kan ju förändras över tid genom mutationer. Det är extremt ovanligt, men det är teoretiskt möjligt. Men det blir ju lite knepigt ibland så här när man pratar om blodgrupper och så dyker det upp att jag har varit med om det här själv.
Jag vet vilket klipp du pratar om. Ja. Jag har sett det på YouTube.
Min mamma har AB och pappa har AB. Hur kommer det sig att jag har noll?
Den är svår, va?
Nej, det är svårt. För noll är recessivt. Det vill säga att man måste ha dubbla anlag, komma från båda föräldrarna för att få noll. Och ha båda föräldrarna AB, så det är genetiskt omöjligt.
Mm.
Och det kan ju vara lite dystert att få den insikten plötsligt. Men själv har jag, men annars så är det som noll negativ. Det finns ju ytterligare ett system här, resesystemet, RH.
Mm.
Så man är noll negativ eller noll positiv då. Nu gissar jag att du är noll positiv.
Jag är faktiskt negativ.
Är du?
Ja.
Det var bra, för då kan du ge blod till alla. För noll negativ, det är sånt vi tar till i akuta lägen. Då är det noll negativt. Negativt betyder att man inte har den där faktorn, alltså kan det inte finnas någon antikroppar mot den.
Mm.
Så då kan man ge ditt blod. Sen finns det en blodgrupp AB-positiv, yours truly, som kan ta emot alla sorter. De kan inte göra fel.
Ja, ja, ja.
Och det är bara 3% i ungefär i fallen som har AB-positiv, så att jag kan ta vilket blod som
helst. Så då kanske vi ska sträcka ut handen och uppmuntra alla som har den blodgruppen jag har att faktiskt donera blod.
Ja, verkligen. Det tycker jag vi ska göra ändå.
Ja.
Apropå i dessa tider, det är ju en väldigt solidarisk handling.
Mm.
Vi har ju pratat mycket om proppar och blodsjukdomar och annat. Och det finns väldigt mycket att göra. Och tycker man att man ska göra någonting gott, så bli blodgivare.
Ja. För då kommer vi osäkt in på min nästa fråga här. Det är ju, kan man se någon korrelation mellan blodgrupper och olika typer av sjukdomar?
Ganska lite än så länge, men det finns några. Det var ju nyligen en studie här under våren där man kunde visa på ett visst samband. Man tänker sig att vad det gäller några virussjukdomar, det har man inte på adenovirus, nu har man inte visat det på covid ännu.
Mm-hmm.
Men att man har en viss motståndskraft. Och det handlar nog om hur ytan, vilket inflammatoriskt svar man får och hur ytan beter sig så att säga på de här blodkropparna i samband med en infektion. Och det verkar vara så att det finns en blodgrupp 0 är underrepresenterade vid svår covid-sjukdom.
Mm.
Så att det finns ett speciellt sätt där som man kan se på det sättet, att det blir enklare att stå emot vissa sjukdomar.
Härligt. Bra svar.
Ja,
tack.
Ja. Det finns vid vinterkräksjukan, och då är det en annan, då är det de som har B som har ett visst motstånd, och där finns det också andra ärftliga komponenter. Var femte person är ju helt resistent mot den. Och det beror på att de här infektiösa virusen inte fastnar på cellerna. Så cellens yta passar inte, då slinker de vidare till någon annan.
Intressant.
Mm.
Close, 'cause you're the only one to give me love. My love. Då ska vi gå över till nästa område som handlar om tandvård.
Ja.
Och om inte jag missminner mig så var du lite svävande kring just det ämnet om du hade valt tandläkare och så vidare.
Ja.
Men som jag nämnt tidigare så har vi gjort en stor nationell undersökning. Och det vi har kommit in, eller fått in svar från där då, det är att nästan 30% av de som har svarat då har sagt att de har skjutit på att gå till tandläkaren på grund av corona. Aha. Hur har du gjort? Har du gjort slag i saken?
Jag har gjort slag i saken. Jag har gått dit 2 gånger.
Okay.
Ja, faktiskt. Dels för när jag nu har bytt hemstad från, från här Bergslagen kan man väl säga till Göteborg. Så jag har listat mig kan man säga på, hos en tandläkare där och gjort en status checkup.
Mm.
Och sen så ska jag vara med i en hemlig produktion som jag ska resa utomlands.
Mm.
Och då ville bolaget eller produktionsbolaget att jag kollar mina tänder, så hade jag redan gjort. Ja, men det duger inte för oss, vi måste göra det igen.
Aha.
Så då gjorde man om alltihopa. Så att nu är jag dubbelkollad, så att jag har ett leende på läpparna.
Ja, vad härligt att höra. Men då blir jag ju nyfiken på, hur gick det tillväga nu när du valde den här tandläkaren nere på västkusten?
Jag fick lite tips från min sambo.
Ja, ah, det fick så. Ja, rekommendationer vet vi ju en stark bidragande orsak.
Ja, precis. Så.
Eller faktor till att välja vårdgivare.
Ja, det var 100% i mitt fall.
Ja. Ja. Och var du nöjd med upplevelsen?
Mycket nöjd. Ja.
Har du sett fall har hittat den kliniken inne på vården.se och lämnat ett omdöme, en recension om din upplevelse?
Nej, det har jag inte gjort.
Det måste du ju göra.
Det måste jag ju göra.
Ja. Stort tack till alla ni som lyssnat och som följer med oss på den här spännande resan där vi som är en upptäcktsfärd genom det svenska vårdsystemet. Och stort tack till vår alldeles egen ciceron.
Tack själv.
Doktor Mikael, för dig som vill ha koll på det senaste inom Vårdsverige, följ oss på sociala medier och skriv upp dig på vårt nyhetsbrev. Dr. Mikael,
ja.
Nu ska vi gå vidare till nästa ämne vi har för dagens podd och det är ju lika högaktuellt som vanligt nu på senaste tid, nämligen digital vård. Och är det någon skillnad på olika vårdgivare då, om den är digital och fysisk och så vidare? Men digital vård, vad är det och hur funkar det?
Ja, så själva, det är olika varianter på hur man kan hantera saker digitalt och inte när man behöver ett fysiskt möte. Sen har vi ju då hela journalproblematiken och därmed det finns ju enorma vinster att göra när man kan få tag i en journal väldigt snabbt och väldigt lätt även över regionsgränser.
Det händer ju väldigt mycket spännande saker på den svenska vårdmarknaden just nu. Vi vet att de digitala vårdgivarna har ju verkligen tagit för sig och hjälper väldigt många personer. Det som händer nu på senaste tid är att allt fler har börjat öppna fysiska mottagningar så att gränsen mellan digital och fysisk sakta men säkert börjar suddas ut. Så att det är en väldigt spännande utveckling. Och med det som bakgrund så har vi gjort på vården en statistiskt säkerställd undersökning där vi har frågat över 1000 medborgare hur de ser på det svenska sjukvårdssystemet. Och regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har kommit överens om en gemensam vision för e-hälsa med målet att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. En bidragande faktor till framgång inom e-hälsa i Sverige är gemensamma lösningar, vilket resulterat i en stor utveckling nationellt. Och här kommer några exempel på områden där Sverige ligger i framkant. Över 50 miljoner inloggningar på nationella hälsoportalen 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket är då en ökning med 35% jämfört med 2018. 6,5 miljoner invånare hade någon gång loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster vid årsskiftet. Som jag nämnt tidigare så har vi gjort en nationell undersökning bland svenskarna hur de ser på vården i Sverige. Och en fråga inom det här handlar ju då om digital vård. Och jag tänkte gå igenom lite svar som vi har fått här och bara höra din kommentar till det hela.
Spännande.
Och föga förvånande, 69,9, alltså 70% av de tillfrågade upplever att det går snabbare än traditionell vård.
Ja, det är mycket som går snabbare än traditionell vård, det kan man förstå. Men det fysiska mötet tar tid, så att säga. Så det behöver inte användas alltid. Många gånger kan man hoppa över det. Men det beror också på hur trygg vårdsökaren är i det svaret.
För det kommer osagt in på en tredje frågan vi har i den här enkäten. Det är nämligen, känns det tryggt? Och det är ganska lika där. Vi har alltså 47% som tycker att det känns tryggt och vi har 53% som tyckte då att traditionell vård kändes tryggare.
Ja, och det kommer förändras åt det hållet att den digitala vården kommer både bli bättre och tryggare. Och det är ju allt eftersom alltså, människor växer upp i den här nya digitala världen, så det är klart att man förlikar sig med den. Det man inte förstår blir läskigt och då vill man ha det här fysiska mötet. Och det har sin plats naturligtvis, utan det ska ju kompletteras på bästa sätt.
En annan fråga vi har fått här, det är en ja-nej-fråga. Skapar den digitala vården värde i sjukvårdssystemet, ja eller nej? 51,4% säger att det gör det.
Ja, då har ju de rätt, för då skapar den värde för dem.
Bra svar!
Ja, jag tror det blir ett litet feltänk om man ska tro att traditionella, alltså det fysiska mötet och digitala vården står emot varandra. Utan de ska komplettera varandra. Mm. Men de ska användas vid, bara för att ta några exempel, prickmottagningen, så kan man ju istället för att boka en tid och stå i en kö och komma till till en hudläkare alltså, och för fullständigt oskyldig liten prick, så kan man skicka en bild och bedöma den där på 10 sekunder eller 5 sekunder med jättehög säkerhet för den stora gruppen. Så där kan man öka. Där finns det fantastiskt mycket att göra och använda sig av den digitala vården. Sen så att om du har en komplicerad familjeproblematik med psykisk ohälsa, då funkar det inte.
Och sen så har vi en annan som jag tycker är ganska intressant här, och det är självklart under pandemin. Då var frågan, upplever du att det är lägre risk att smittas av andra om du använder digital vård?
Ja, och det kommer folk svara att det tycker de.
Ja, jag är lite förvånad över svaret här, för det är 87% som tycker att det är så. Mm. Så alltså 13% som inte tycker. Nej, förlåt. Det är jättekonstigt.
Ja, precis. Men, och ibland blir man häpen över hur folk ser det. Men man får inte glömma bort att det är deras verklighet.
Ja, verkligen. Absolut. Och en annan intressant sak här, som du var lite inne på, det här komplementet. För det är ju många, ett ord som jag möts av dagligen, det är ju den digifysiska vården.
Ja.
Där man har då den digitala och den traditionella vården liksom ska leva i symbios.
Mm.
För att av de tillfrågade då i den här undersökningen så var då frågan då att slutade ditt besök med att du måste söka traditionell vård? Och då var det hela 69,3% som sa att det här digitala besöket ändå ledde till ett traditionellt vårdbesök.
Ja, precis. Men man startar nog inte på samma plats utan man har kommit lite längre. Och jag tycker igen det här att vi ska ju finna former när de här kompletterar varandra. Jag går tillbaka till ursprunget. Människan är ett flockdjur. Mm. Vi vill umgås. Och då ska vi göra det när det behövs. Och det skapar trygghet när det behövs. Pandemitider, vi minskar smittrisker, vi tittar på eksem och hudförändringar. Då är ju perfekt med digital vård. Det finns andra exempel också. Men sen så ett sammanfattande möte, att titta någon i ögonen, det har ett värde. Och nu kan man se varandra i ögonen, det är inte det jag säger, men ändå det här fysiska, det blir att det finns mervärden även där. Inte alltid, men ibland. Och sen så kan man säkert också tänka sig att det är svårt ibland att kommunicera.
Mm.
Och då kommer det visa sig väldigt tydligt och väldigt tidigt.
Men, och jag tolkar det här svaret som väldigt positivt. För i min värld så innebär det att man frigör kapacitet för 30%.
Ja.
Att söka den traditionella vården i och med att 30% löstes helt digitalt.
Ja, sen tror jag inte den där påsen med 100% kan ju bli större.
Ja, okej. Förvisso.
Men det kan ju finnas ett mervärde, men det viktiga är ju att man, jag hoppas ju verkligen i framtiden att det här betyder att man har lättare att komma rätt för stora patientgrupper.
Sen så har vi fått ett svar här, på frågan var då hurvida det skapade en ekonomisk orättvisa. Och då var det då hela 56,5% som tycker att det gör det. Hur tolkar du in det svaret?
Ja, alltså det kan man... Det är nog lite svårare att tolka för mig sådär. Men återigen, vi pratar ju om patientupplevt. Så då, man upplever ju det man upplever och då är det ju det man säger. Sen om man tittar på det vet jag inte.
Jag tror personligen att det kan ha med ersättningssystemen att göra. När den här relativt nya branschen öppnades upp. Eller nya förteelser med digital vård, med utomlänsersättning och så vidare. Som successivt ses över. Det kommer ju harmoniseras på något sätt. Så jag tror att det kan ha lite att göra med tidningsrubrikerna.
Det har säkert med det. Men olika betalningssystem som ska interagera med varandra. Vi hade ju i det landsting som jag jobbade i så tog vi in patienter från Norrland och opererade deras knä och höfter medan den egna väntelistan fick vänta. Och då fick vi ersättning från ett annat län. Då fick vi högre ersättning. Mm. Så att vi tjänade pengar på att ta in patienter ifrån Norrland än att operera våra egna. Mm. Och det kan man tycka är lite märkligt.
Och där blev det ju svenska sjukvårdssystemet lite tagna på sängen som öppnade upp för den digitala vården. För lite kuriosa, historiskt så handlar ju det om utomlänsersättning eller fulpen.
Ja.
Vilket innebär att när du är på sommarsemester i någon annan region och du behöver uppsöka vård, då fick den vårdcentralen där du gick då, ponera att du var nere i Skåne till exempel, men du är skriven i Stockholm, då fick de skicka en räkning upp till Region Stockholm för att de tog hand om dig när du var på semester. Och det är lite det systemet som från början anpassades för den digitala vården. Så även om du gjorde ditt besök hemma i sängen i Stockholm så slussades via en annan region som då fick skicka en faktura till hemregionen helt enkelt.
Ja, och det där är nog väldigt svårt för den enskilde vårdtagaren, vårdsökaren att ha en koll på vilket system är det, hur går räkningen?
Men det vi kan vara rörande överens om i den här det är att i vår undersökning så är det väldigt tydligt att man upplever att det går snabbt. Man upplever 73% tycker att det är bekvämare än att gå till sin lokala vårdcentral. Det är lägre risk för smitta och det känns förhållandevis tryggt.
Ja, och då är vi där igen, tillgängligheten som du
beskrev. Men det är precis som du har sagt från första början, ja. Det är samma egenskaper här.
Ja, människan är människa.
Ja.
Men sen så får vi den på olika sätt.
Mm.
Så att möjligheterna och utmaningen, eller möjligheterna att göra en bättre vård i lilla Sverige med digital sjukvård är fantastiska. Mm.
Och jag kan tycka från ett personligt plan att det är oerhört spännande att se hur det här nya systemet börjar ta form och växa fram. För att digital vård är ju här för att stanna.
Ja, så är det.
Och som alla nya företeelser så krävs det perioder för att systemen ska anpassas och så vidare. Men det råder ju ingen tvekan om att det underlättar för många personer och hjälper till att effektivisera vårdsystemet.
Ja.
Just i den här digifysiska aspekten som jag nämnde tidigare. Att det är komplement till traditionella vården.
Ja, men sen saker tar tid och det, tyvärr går det inte alltid som man har tänkt sig. När jag började min specialistutbildning 1986, då pratade man om digitala journalsystem och då var det någon som sa att det kan ta upp till ett år innan det är klart.
Mm.
Och det har gått 40 år och det är fortfarande inte klart. Mm. Och man kan fråga sig om det någonsin blir det, men det här med att läsa i synnerhet i vad det gäller trauma och akutsjukvård, så är att kunna läsa en journal om vad patienten, en medvetslös patient har för andra sjukdomar är oerhört värdefullt.
Men när det gäller då journalerna, vad tycker du det skapar för värde för en enskild medborgare att du kan gå in och läsa dina egna journaler? Förstår man vad som står där?
Vi ska ju skriva, det är ju sagt så, det står också i lagen att man ska vara uttryckad på ett sånt sätt att det går att förstå. Det bästa är nästintill alltid att läsa tillsammans med någon. Alltså ett röntgensvar om där man misstolkar hur menisken ser ut. Liten spricka i menisken. Det var en spricka i menisken. Det kan vara en kommentar som är fullständigt ovidkommande. Som inte har med någonting att göra. Man har inte den kunskapen att kunna värdera det här. Mm. Så att jag tycker att man ska... Är det så? Men däremot så ska det inte vara hemligt. Om man ska kunna begära ut sin... I synnerhet om second opinion. För att man kan begära ut och visa någon annan kollega. Och sådär. Men det bästa är samarbete och har man frågor så läs tillsammans med doktorn.
Och gällande den här digital vård, naturligtvis så inne på vården.se så har vi både, vi är ingen skillnad om du är en digital eller en fysisk vårdgivare, utan där kan du själv gå in och se vilket alternativ passar just dig bäst.
Perfekt.
Vi har ju lite ett det är ju lite sommarnummer här, lite skolavslutning för oss också. Och har du någonting som du ser fram emot lite extra så här i sommar?
Ja, det har jag. Jag ska prata lite om sommarplågor faktiskt. Ska vara med i sommarbingo vid ett par tillfällen.
Aha. Får du berätta, vad har du för funktion där?
Ja, som doktor faktiskt. Jag ska berätta lite roliga anekdoter, lite skojiga felskrivningar i journaler, och jag ska prata om sjukdomar då, enklare sommarplågor som sagt var. Men det är en liten nysatsning som Bingolotto kör med Agneta Sjödin och Kasper Jarnebrink.
Aha, vad roligt.
Ja
men det måste man följa.
Ja, det måste ni.
Ja,
det tycker jag.
Såklart. Ja, och vi ska ju faktiskt nu på jobbet. Vi har ju, många av oss har inte setts på över ett år. Men vi ska faktiskt nu ha någon form av liten sommaravslutning. Utomhus på säkert avstånd och allting sånt. Men så att vi alla ska kunna få se varandra innan vi tar semester här.
Kul, det är bra mot psykisk ohälsa. Det är bra för psykisk hälsa. Sånt.
Ja, och det roliga är att alla är så otroligt peppade för att göra det.
Ja.
Ja. Så att det ser jag fram emot. Stort tack alla kära och trogna lyssnare för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Utforska vården tillsammans med Dr. Mikael. Och det vore väl inte mer än på sin plats, Mikael, att du skickar med en liten sommarhälsning till denna trogna skara.
Ja, det gör jag.
Och allt mer växande.
Ja, det gör jag gärna. Ha en så skön sommar och sola klokt.
Härligt, det ska vi göra. Och köp solskyddsfaktor och använd den.
Ja.
Det här var sista avsnittet för den här säsongen, och jag skulle vilja rikta ett varmt tack till alla er lyssnare som har följt oss under den här säsongen, och önskar er en riktigt trevlig sommar. Och sen så hörs vi i höst med nya intressanta program där vi fortsätter att tillsammans utforska vården. Trevlig sommar!